Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Podplay.
Jag ska försöka göra mitt allra bästa här.
Ja, det har gått bra tidigare.
Ja, men det ska vi också. Ja. Kul att ses igen, eller i alla fall höras, David.
Ja, 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 verkligen. Hej, Mattias. Det är lite udda setup, men...
ja, lite. Men det,
still
det får
bild
vi ta.
På en 80-tums skärm här.
New normal.
Exakt, new normal.
Ja, mm. Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka om olika ämnen som vi tror kan bidra till att man får ett inspirerande förhållningssätt till sina finanser och fatta lite bättre beslut med sina pengar. Typ så, va? Eller hur, Mattias?
Ja, verkligen. Och vi är så glada för att ni lyssnar på oss och tycker också att det är kul. Vi har fått jättemånga nya lyssnare, vilket är super, super skoj. Mm. Och vi kommer fortsätta som vi gör. Vi kommer varva med intressanta gäster och vi kommer ha våra egna snack och sådär. Det viktiga är ju också att vi får bra inspel av er på ämnen och frågor. Och det är ni många jätteduktiga på att göra. Så vill man få in lite mer frågor och sådana saker som vi inte har tagit upp som ni tycker är intressanta, skicka ett mejl till charlieochmattias@gmail.com.
Precis.
Nu har jag en fråga till dig, Charlie Söderberg.
Okej, kör.
Har du nu sett, jag rekommenderar dig att kolla på The White Lotus, tv-serien. Har du kollat på den nu?
Det har jag faktiskt. Precis klar med den. Vad lustigt att du frågar. Jag är precis klar med den. Det var en fantastisk... Det handlar ju om, för den som inte har sett den här, så är det ju en HBO, va?
Ja, det är det. HBO. Ja.
Vad är HBO förkortning för?
Ja, det var en bra fråga.
Ja. Det kan du få klura på. Fråga dig igen när vi berättar. Men det här i alla fall utspelar sig på en resort på Hawaii, tror jag det är, som heter The White Lotus. Och det kommer massa rika amerikaner dit. Och man får följa deras vecka där. Och det är en total fest i en av mina absoluta favoritupplevelser. Det vill säga dålig stämning. Det är så mycket som min son hade sagt cringe på den här serien som man kan tänka sig. Det är så jobbigt precis hela tiden. Så här som man sitter med skämskudden framme typ hela tiden.
Det är underbart. Ja, men det är inte så här... Jag vet inte, jag gillar också dålig stämning. Jag tycker det är fascinerande med dålig stämning på något sätt. Mm. Men ibland när man tittar på American Pie till exempel, där kan jag bli berörd. Så här, det är jobbigt.
Det är mer framstämning skulle jag säga. Mm.
Ja, det är precis en annan typ av märklig stämning. Men den här är shit. På något sätt. Jag gillar det.
En av mina favoritögonblick i serien, det här, för det kan man prata utan att det förstör någonting, det är den här kvinnan som ska slänga askan i havet från sin döda mamma, och det har liksom blivit skitsamma varför, men det är ett kärlekspar ombord som tror att de är på romantisk middag, när de själva verket har hamnat på någon typ av begravning.
Ja, men nu får du inte spoila mer.
Så jävla roligt att det är jobbigt. Den var fantastisk, så tack för det tipset, Mattias. Den är ju lite under radarn på det sättet att det är inte så självklart. Det är ingen komedi, det är inte riktigt ett drama, det är inte riktigt en deckare, utan den är liksom en liten stilstudie i mänskligt förfall på något sätt.
Så är det.
Ja,
och Home Box Office står det för HBO. Jag var ju tvungen, jag fick ju ta upp telefonen.
Du googlade.
Jag låtsas som att jag kunde det. Jag var ju för erkänna att jag googlade.
Mm. Mm. Nästa vecka får du till övning nästa vecka, om du kan lista ut utan att googla vad ATM står för.
Mm, jag tar det till nästa vecka då.
Mm, härligt. Nog om det. Jag tycker vi ska ge oss in i dagens intervju, dagens samtal, Mattias. Därför att vi har ju ett samarbete med Klarna. Det kan ju inte undgått någon att vi tycker det är jättekul att få jobba tillsammans med dem. Och de är sponsorer och samarbetspartners i den här podden. Men idag ska vi träffa David igen på Klarna. Och den här intervjun hade vi velat göra oavsett om det hade varit så att vi hade några affärer ihop eller inte. Därför Klarna har ju verkligen stuckit ut hakan ganska långt, till och med på ett sätt som förvånade oss när vi började läsa artiklar och titta vad som händer. Ja, men alltså en ganska tydlig kursändring och både lite självransakande och framförallt branschkritiskt. Så det där vill vi titta på, eller hur?
Ja, och också nu få höra från marknadschefen själv att det faktiskt är så. För att det här är ju någonting som vi har slagits för i fasen 15 års tid, alltså med det här med konsumentkrediter och hela den här grejen och folk, ja, men med kronofogden och allt som händer och blankolån vad de ställer till och sådär, så är det ju också så. Det var ju som vi har känt hela tiden också med Klarna, att vi tycker att det har, genom åren och framförallt sista två åren kanske, har det blivit ett väldigt spännande bolag, och vi ser att man gör saker åt rätt riktning som vi ser på det, och varför vi också landar i ett samarbete. Och det är, jag upplever att det är otroliga förändringar som har skett, men också som är på väg. Sen får man se hur resten av branschen gör. Men vi får börja med att säkerställa att det faktiskt är som vi tror då. Det ska bli kul att snacka med David idag. Så att vi välkomnar in, tycker jag.
Ja, kör din cirkusdirektörsinledning med brumrösten får vi höra.
Okej, okay. Då välkomnar vi varmt in marknadschefen för Klarna, David Sandström. Välkommen!
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är väldigt bra, tycker jag.
Ja. Du, vi har ju pratat gott om er på många sätt. Därför att vi är ju två gamla gubbar, men vi har inte undgått oss att det är näthandeln där det händer. Jag sitter ju nu varenda dag, mer eller mindre, inte minst nu, det liksom varit coronatider och grejer, och gör mina
gamla
inköp
gubbar,
på nätet.
Gamla gubbar, Charlie, nu för lugn, fin gamla gubbar.
Det är vi väl.
Så jävla gamla.
Har du tittat i spegeln? Det är läsglasögonen, ja, att du inte ser hur gammal du är, tror jag. Det är, vi
nej,
är ju
okej då. Passerat. Ja, men så gamla är vi inte. Skitsamma, okay. Fortsätt. Ja.
Nej, men poängen är i alla fall att det är otroligt smidigt att jag kan välja när jag ska betala. Jag kan välja att betala när jag väl har kollat att jag fått rätt grejer. Det är ju liksom många fördelar. Jag kan lägga upp önskelister, jag kan kolla på när det blir rea på grejerna. Allt det där är ju kanonbra. Och bakom det är det ju ändå så att det är ju också en kreditfunktion. Det är ju en möjlighet för vem som helst att välja att köpa nu och betala sen. Mm. Och Mattias och jag hade ju inte suttit här om det vore så att människor kunde hantera det fullt ut. Köpa nu och betala sen. Lyxfällan hade aldrig uppstått om det där inte också var grogrunden till ett problem.
Mm.
Så liksom, hur ser du på den branschen som du ändå inte kommer ifrån? Det vill säga kreditbranschen som ni ändå är mitt inne i, även om ni vill vara en annorlunda spelare. Hur sköter sig den branschen, tycker du?
Ja, men så är det ju. Och vi är ju ändå en del av kreditbranschen, trots att vi erbjuder massa annat och utvecklar andra typer av tjänster och försöker ompositionera oss där. Och i grund och botten, tycker jag, om man tar ett steg tillbaka, så är ju kredit någonting som är bra, kanske ett starkt ord, men det är väldigt nyttigt, det är väldigt uppskattat och det är ett finansiellt och ekonomiskt verktyg som både individer, kommuner och stater liksom har byggts kring. För så är det. Det kommer oförutsedda, det uppstår oförutsedda kostnader eller någonting händer, eller man vill sprida ut en kostnad över tid, eller man vill senare lägga en betalning över en löneutbetalning exempelvis. Så jag tycker själva grundtanken med kredit är god. Är det. Problemet är att den har utnyttjats på ett ganska dåligt och konsumentovänligt sätt utav branschen. Man har utnyttjat att folk inte riktigt har förstått hur krediter funkar. Man har utnyttjat att det är hyfsat komplext att förstå räntor och effektivräntor. Man har utnyttjat det faktum att själva kreditbetalningen sen används för att upsälla ett blankolån som är mycket mer konsumentovänligt efter att själva köpet har skett. Så jag tycker att med någorlunda rättvist så ses kredit- och finansbranschen som någonting som är konsumentovänligt och någonting som är farligt just nu. Och det är någonting som vi skulle vilja ändra på framåt, såklart.
Men är det ändra på det som att ändra på hur folk ser på det, eller liksom träffas i branschrådet och diskutera, hallå, ska vi sluta och hålla på som vi håller på? Är ni missförstådda eller är ni rätt förstådda och bara inte sköter er, om jag nu ska bunta ihop er alla med gaffatejp i en bunt här liksom?
Ja, ett problem är just att allting blir ihopbuntat. Allt ifrån liksom de absolut värsta blankolånen till ett fakturaköp av ett par sneakers för 600 kronor blir ihopbuntat till någon typ av kreditbransch. Mm. Och buntar man ihop allting så blir ju smaken i munnen ganska dålig, eftersom det finns ju många fula fiskar i den ihopbuntningen. Men som svar på din fråga, jag tror ju inte speciellt mycket på branschråd. Jag tror inte speciellt mycket på det staten ibland gör med utredningar och vi ska titta på. Och vi ska, utan jag tror på handling. Och jag tror att nu har vi kommit till en punkt med Klarna där vi är tillräckligt stora, tillräckligt inflytelserika både på individer och på samhällen. Så att det bästa att göra för vår del om vi vill få till riktig förändring, det är att sätta en standard för hur den här branschen borde funka. Att föregå med gott exempel, att göra förändringar som är kortsiktigt ganska smärtsamma för Klarna, långsiktigt väldigt, väldigt bra för både Klarna, våra handlare och framförallt för slutkunderna. Så kort och gott, trots att det låter otroligt lökigt, men vi tror att någon behöver sätta på sig någon typ av gul ledartröja. Eller rosa ledartröja kanske det ska vara. Och visa hur det faktiskt ska funka. För som sagt, krediter kan funka på ett bra sätt. Det kan regleras på ett sätt som faktiskt funkar för slutkunden. Om man är schysst, om man är transparent, om man är tydlig och om man har goda intentioner. Det tycker inte vi riktigt att någon har gjort. Men vem ska göra det om inte Klarna, känner vi.
Precis, och det låter ju superbra. Men ni drog igång då i, ja det var väl innan sommaren, så startade ni ju den här sajten Wikipink.
Mm.
Som är ganska intressant, men man kan gå in och läsa på där. Och hur mottog era, vad ska jag säga, konkurrenter den informationen? För där gick ni ut och eller är väldigt transparenta.
Ja, exakt. Alltså en sak som faktiskt bidrar till att finans och framförallt kreditbranschen känns lite shady, det är ju att den just inte är transparent, utan att det är ganska svårt att förstå hur företagen tjänar pengar, hur det funkar med påminnelseavgifter, hur det funkar med avgifter i största allmänhet och skuldsättning. Så innan sommaren så tyckte vi att det absolut bästa steget vi kan ta just nu, det är att försöka lyfta upp så mycket fakta och så mycket data och så mycket information upp ut i det fria som möjligt. Så det vi har gjort på Wikipink är att, lite som namnet antyder, försöka göra en wiki om finansbranschen och hur den funkar och hur olika aktörer tjänar pengar och hur man beter sig. Vi har varit så absolut så transparenta vi bara kan med våra siffror. Vi har uppmuntrat branschen att vara transparenta med sina. Och det har väl mottagits, vad är uttrycket, ömsom vin, ömsom vatten. Men som sagt, i och med att det finns aktörer i vår bransch som ändå inte agerar i enlighet med kundernas bästa, så har det ju kommit en hel del mothugg. Men det har varit enormt intresse från framförallt media såklart, men även konsumenter som vill förstå lite mer hur det
funkar. Men vad är mothugget? Vad har man att säga när ni säger så här, det här är våra siffror, kan inte ni visa era så att kunden kan titta på vad det egentligen är som pågår? Vad är argumentet mot det då?
Ja, argumentet mot det är väl, jag tror inte att man har så många sakliga argument, utan det är nog snarare att jag tror att om man inte har helt rent mjöl i påsen så är man inte helt peppad på att göra det, så att säga.
Mm, mm.
Men jag vill också säga så här, vi är ju också långt ifrån perfekta. Jag tror bara att den bilden som har målats upp i media om Klarna, där Klarna på grund av att vi är marknadsledare, på grund av att vi är väldigt inflytelserika och på grund av att vi ofta sträcker ut hakan, så har ju vi fått ta oproportionerligt mycket av den kritiken som har riktats mot branschen egentligen. Så det vi har velat göra är ju också såklart att vara transparenta för vår skull, för att vi tror att vi är långt mycket bättre än branschsnittet. Men med det sagt, vi är långt ifrån perfekta också. Men trots det har vi ändå publicerat alla våra siffror när det gäller skuldsättningsgraden, påminnelseavgifter och alla de sakerna som vi ofta blir kritiserade för som bransch.
Jo, men en fråga som verkligen kom, som vi har fått flera gånger, som ju ni har visat nu, det var just det här med de här påminnelserna. Mm. Att man tidigare bara fått dem i appen. Och då vet jag att du sa när vi snackades vid en gång att det är dåligt. Man måste kunna få ett sms eller ett mail. Mm. Och det är ju nog någonting som ni har gjort som ett konkret exempel.
Ja, exakt. Vi har gjort flera saker. Vi håller ju också på att bygga liksom en dashboard där man själv kan ställa in hur man faktiskt vill ha påminnelser kring det där. Så påminnelseavgifter är någonting som vi faktiskt jobbar med hela tiden. Vi har ju en målsättning om att vi ska ha noll påminnelseavgifter. Men å andra sidan så behöver vi också någon typ av verktyg för att faktiskt i slutändan få folk att betala. Men ytterligare en sån sak, som en förändring som vi har gjort nu, som har visat sig vara väldigt viktig både ur ett konsumentperspektiv men också ur ett påminnelseperspektiv och liksom hela kundupplevelsen, det är ju att förlänga betaltiden på våra fakturor från 14 dagar till 30 dagar. Det sänker påminnelseavgifterna med ungefär 30% har vi sett i våra AB-tester. Så det är en sån sak som...
Varför blir det som skillnad på om det är 14 eller 30? Handlar det om att folk är vana att när man får något att det brukar vara 30?
Liksom? Vi hinner påminna oftare bland annat. Det, blir en liksom, det blir en längre tid för kunderna att faktiskt få till det. Ibland kan det faktiskt vara som så att det hinner trilla in mer pengar på kontot också, konkret.
Och nu ska jag ställa en jobbig fråga, får vi se om du kan svara. Inte för att den är, utan det är bara svårt att svara på kanske.
Okay.
Men hur mycket minskade det, sa du, när man gick från 14 till 30?
Jag tror att påminnelseavgifterna, om jag minns rätt, så AB-testerna visade 33% sänkning.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör jag.
Och du, men för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Precis. Mm. Men det är ju, han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och ja, kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här, ja, det är liknande. Ja, okay,
ja. Ja,
men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Och var kommer den här förändringen ifrån då? Liksom, hur mycket av det är att ni får onödigt mycket kritik, liksom får ta liksom kläskott för mycket av branschen? Hur mycket är att ni har kommit in i någon vuxenkris och ligger och sover dåligt på nätterna och tänker så här, ska det här bli vårat legacy? Och hur mycket är att kunderna har hört av sig in i appen och säger så här, varför finns inte det där? Varför funkar inte det där? Hur mycket är lyssna på kunderna? Hur mycket är lyssna på samvetet? Och hur mycket är lyssna på media? Liksom?
Ja, men jag skulle gärna vilja säga att det är liksom en god portion av alla, såklart. Men en sak som faktiskt har präglat mycket av vårt tänk är ju ett typ av hållbarhetstänk. Jag tror att vi har verkat i en bransch där liksom, snabba cash, om man ska använda de uttrycken, har präglat mycket av finansvärlden i stort. Mm. Det är därför jag tror också att liksom, bankers inte har världens bästa rykte. Nu är vi inte del av den branschen, men bara som kontext. Så det vi har tänkt väldigt mycket kring är ju så här, är det här en hållbar modell? E-handeln har ju gått från ingenting till någonting till nu, speciellt mitt i eller post en pandemi, till någonting som verkligen liksom kommer att explodera. Jag är övertygad om man inte börjar tänka hållbarhet inte bara i miljö utan även i affärsmodeller, så kommer vi inte att kunna växa e-handeln, kommer inte vi att kunna växa Klarna på det sättet vi vill, utan vi behöver ha ett annat tänk kring en hållbar affärsmodell. Och är man självkritisk både gentemot Klarna men och branschen i stort, en stor del av de affärsmodeller man tillämpar idag är inte hållbara. För jag tror speciellt i en digital tid, en affärsmodell som inte bygger där, dålig på att uttrycka det på svenska, men där liksom incentives inte är alignade mellan företag och konsumenter, utan där företagen mår bättre när konsumenterna mår sämre, eller tvärtom, och dessutom lägga in samhället i den mixen, det kommer inte funka i en digital tid. Det funkade i en icke-digital tid på en operfekt marknad med för lite information. Men på internet, där, som ändå ska liksom bygga på transparens, inte perfekt men bra information, snabbrörlighet, så måste man aligna sina affärsstrategier med kundernas bästa. Och tyvärr är inte vår bransch känd för det.
Så ni menar att det ska bli ett kreditbolag som mår som bäst och tjänar som mest pengar när kunderna mår som bäst och tjänar som mest pengar och när samhället mår som bäst och tjänar som mest pengar? Det låter ju lite utopiskt nästan.
Ja, men utopiskt vet jag inte om det. Jag ser bara inget alternativ än att röra sig åt det hållet. Och jag måste också ärligt säga, jag tror att om inte vi rör oss åt det hållet, både som Klarna och som bransch nu, så kommer det väldigt snart att dyka upp aktörer som rör sig åt det hållet. Och jag tror att så här, hållbarhet, det är inte bara ett liksom, miljö- och planettänk, utan så här, hållbarhet, vilket handlar om att bygga en vettig affär över tid, det kommer smygas in hela vägen in i affärsmodeller och som vi nu ser ner till betalningar.
Och bara för att man ska förstå då, när du säger hållbart, vad tänker du då? Jag bara tänker nu så att alla lyssnare förstår vad du menar med att ni ska vara mer hållbara och ha hållbara lösningar när det kommer till krediterna här. Hur menar du?
För mig handlar det mycket om att vi har en affärsmodell som inte har ett bäst före-datum, det vill säga kommer implodera över tid. Jag tycker och tror personligen med det jag ser i branschen nu och det jag ser i finansvärlden är att man står väldigt nära nästintill ett konsumentuppror. Man har skott sig på svag ekonomisk förståelse, otransparenta lösningar och en monopolistisk ställning i en utsträckning som inte är hållbar. Det funkar inte att bygga bolag på en sån grund över tid. Och det tror jag att de flesta håller med om. Det är bara det att det har funnits för mycket pengar i branschen fram till nu.
Och om du ska ge några exempel på vad som inte är hållbart då, för att förtydliga, vad är inte hållbart att göra?
Ja, men om man ska vara konkret så det jag nämnde nyss, exempelvis med det som heter revolving credit, den revolverande krediten. Alltså det vill säga att man bygger sin affärsmodell på att trycka sina kunder in i en djupare och djupare och djupare skuld och försätta dem in i en situation som de aldrig kommer kunna ta sig ur.
Hur ser det ut då? Hur har det gått till? Hur har man kunnat hamna där fram tills ni gör den här förändringen då? Kan du måla upp ett litet scenario som gör att...
Alltså den revolverande krediten är ju egentligen någonting som kreditkorten en gång i tiden uppfann. Det vill säga att man köper någonting på sitt kreditkort och i slutet på månaden när man ska betala av det så väljer man att inte betala av hela beloppet.
Man har till och med förtryckt ofta sådär minsta belopp att betala 291
exakt.
Kronor
och jag måste istället säga, för att betala allt. Jag jobbar ändå med det här och har försökt sätta mig in i det här nu under de senaste 5 åren. Exakt hur det funkar, hur systemen funkar. När jag får min Amex-räkning, jag förstår fortfarande inte riktigt vad fan det är som står på den. Så här, minsta belopp, halvminsta belopp, vissa saker förifyllda. Har jag betalt där, har jag inte betalt där, utomstående balanser. Så jag tror att man har hittat en modell där framförallt kreditkortsbolagen och de gamla bankerna har en väldigt tydlig bild och väldigt tydlig data på hur de tjänar maximalt med pengar per individ. Och en av de sätten är den revolverande krediten, det vill säga att få folk att inte betala av hela det beloppet man är skyldig i slutet på månaden. Det beloppet skjuts sen till nästa månad. Det vill säga lite som det var med gigabyten man inte utnyttjade på sitt mobilabonnemang, fast åt fel håll. Det blir en pott som byggs på och skulden blir större och större och större.
För det läggs ju på ränta på de pengarna också.
Ränta på ränta
nästa månad när jag betalar så betalar jag 80% ränta och bara 20% av betalningen.
Exakt.
Nästa månad är det,
och då finns det ju skräckexempel där man till slut betalar mer i ränta än vad produkten från början kostade. Mm. Så lägger du liksom en stereo, vet du, liksom, vem köper en stereo nu för tiden?
Ja. Kom gubbreferenserna tillbaka.
Ja, Bluetooth-spelare. Nej, men säg att man köper en platt-tv då. Det köper man ju fortfarande.
Ja. Fast man säger bara tv.
TV. Så jag fattar. Nu ansluter jag mig till er i gubbgänget. En tv, 8000 kronor på revolverande kredit. Om man inte förstår vad man ger sig in på då, vilket är knepigt. Mm. Det är knepigt. Och ibland är det liksom slumpen som avgör det, tyvärr, för att vissa aktörsprogram är utformade på sättet att faktiskt lura in folk i de programmen. Då kan man till slut ha en situation där man har betalt mer än vad det även kostade i ränteavgifter.
Ja, det har vi ju sett många gånger. Mm. Alltså, jag kan berätta att jag hamnade på en middag bredvid, nu ska jag försöka uttrycka mig något diplomatiskt, en högt uppsatt person i just finansiera tv-apparater. Och då pratade vi om detta och då sa jag det liksom så här, men vad kostar det egentligen? Alltså, köp nu, betala i vår, ingen uppläggningsavgift, 0% ränta. Så kan det ju inte vara. Ni kan inte låna ut pengar gratis ett halvår. Vad är affären liksom? Och då tittade han på mig och sa någonting som jag skäms än idag att jag inte hade förstått. Han sa så här, men snälla Charlie, de människorna som köper det, de har inte råd nu, Men de har inte råd i vår heller. Och då kostar det 28% ränta. Liksom. Det var hela deras affärsmodell. Köp nu, betala sen. För du tror att om ett halvår kommer du ha mycket mer pengar. Eller om en månad kommer du ha mer pengar.
Exakt.
Men det är ju inte det. Och då sitter man där man sitter. Liksom.
Exakt. Och det är ju en av de produkterna vi nu faktiskt tar bort. Vilket är ett jättestort steg tycker jag. Och en stor symbolhandling även för hela branschen. Är att ta bort den oändliga krediten till en tidsbegränsad kredit. För tillbaka till det jag började med att säga, ibland behöver man faktiskt kredit. Och ibland är det faktiskt smartare att ta en tv på avbetalning än att betala 8 000 eller 12 000 eller 24, vilken nu storlek på tv eller preferens man nu har, på ett bräde. Men det man behöver är en tidsbegränsad kredit. Det vill säga så här, vid det här om 6 månader eller om 9 månader, då ska den vara avbetald. Varje månad betalar man lika mycket. Att det finns en tydlighet, en transparens, en överblick och en tidsbestämmelse i det där. Och då tror jag också, har man sådana produkter, då har man ju lite till det jag sa förut. Det är ju då man har liksom alignat konsumentmålet med företagsmålet. Och det tror jag på. Och det kommer ner till, det är ändå definitionen tycker jag av hållbara affärsmodeller.
Och det du menar med den här, för ni har ju då tagit bort det som ni säger, delbetalningskontot, ja, för att prata svenska. Det är det du menar, ja, här. Att man inte i kassan har en ett delbetalningskonto, utan
korrekt,
man måste betala. Ja, precis. Ja, och det tycker jag är fantastiskt. Det tycker jag är riktigt bra. Det tror jag gagnar konsumenterna väldigt mycket.
Ja, men det tror jag också.
Men då är ju frågan, men för er då? Jag menar, nu så låter ni det ta dubbelt så lång tid, det vill säga 30 dagar om man på sig att betala sina fakturor. Mm. Ni tar bort onödiga start- och administrationsavgifter, säger ni. Mm. Och ni tar också bort den här produkten nu då, delbetalningskonto. Mm. Jättebra tycker jag. Och du bekräftar ju att det kommer ju kosta er en hel del. Mm. Var tjänar ni era pengar då? Alltså, det är ju ändå ingen välgörenhetsorganisation, Klarna, liksom.
Nej, det är vi ju faktiskt inte, och det är bra att du förtydligar det. Nej, men jag tror att det är två saker som har varit viktiga för oss här. Dels så tror jag att vi byter en kortsiktig vinst mot en långsiktig vinst på ett bra sätt. För jag tror och jag hoppas att nästan samtliga av Sveriges e-handlare kommer förstå att den affärsmodellen som många av våra konkurrenter då fortfarande tillämpar inte är hållbar för konsumenterna, och att konsumenterna aktivt kommer att välja bort det. Så jag tror att det vi ser är också att vi kommer med hjälp av de här initiativen faktiskt kunna säkerställa vår tillväxt framåt tillsammans med våra handlare. Så det är det ena, att vi ser till att hämta ut den vinsten framåt genom tillväxt snarare än idag genom att straffa konsumenterna. Det är det ena. Det andra är ju en utveckling, jag tror att vi pratade om det senast också, som man ser framförallt i USA, vi har sett den länge i Sydamerika, där man ser ett skifte i vem som faktiskt betalar den här räntan. Så precis som du säger, Klarna är ingen välgörenhetsorganisation, och någon måste ju stå för kostnaden för räntan. Historiskt sett, så i vart fall i Sverige, så har det varit konsumenten, vilket jag kan tycka är ganska fel. Så det är en liten konsument som ska stå för räntekostnaden när de köper den här tvn, snarare än ett Samsung som gör nästan triljarder i vinst per år. Det låter som en obalans i det. Så det som håller på att hända i USA på bred front, det är ju faktiskt att man pratar, nu pratar jag engelska igen, men merchant funded credit, vilket i korthet är då att det är e-handlaren som står för räntekostnaden och inte konsumenten. Så mycket av vår strategi handlar ju också om att göra ett skifte i vår intäktsmodell, från konsumenten till handlarna.
Hur reagerar handlarna på detta? Ni måste ju ändå ha pratat och testat och vridit och vända. När ni säger så här, de här som bara går in och köper så här, fan, jag köper nu, det där löser sig, jag betalar det säkert om jag vinner på lotto. Liksom, eller alltså, är det alla glada och säger så här, äntligen kan jag ta bort de andra och tänka, Klarna är renhållet, eller är de så här, men hörni, hur blir det här? Ska jag behöva betala för att andra ska kunna få låna pengar gratis?
Ja, men så är det ju. Och alla har givetvis inte reagerat positivt, men den stora majoriteten har reagerat positivt. Och det beror på att jag tycker också att våra Sveriges e-handlare har kommit till den mognadsgraden där de förstår hållbarhet, där de förstår långsiktighet, där de förstår att systemet just nu är uppbyggt på, alltså betalningssystemet är uppbyggt på en modell som inte kommer hålla i det långa loppet. Och jag personligen tror också, som jag sagt tidigare, jag tror att e-handeln platåar om man inte löser den här knuten. Vi kan inte ha en situation där vi försätter konsumenterna i den typen av ekonomiska situationer och trubbel som det har gjorts. Så de flesta handlare som vi har pratat med förstår verkligen att det här skiftet måste ske. Och de gör ju det här tillsammans med oss. Så att det är inte Klarna som gör någonting och så trycker ner det på handlarna, utan det här gör vi tillsammans med våra handlare.
Om vi blickar framåt 2 år, kommer resten av branschen, tror du, klungan kört i kapp den här rosa ledartröjan, och så kommer man inte tänka på detta som ett Klarna-initiativ, utan det kommer bara vara naturligt och man kommer få berätta för sina barn på den tiden det här fanns? Eller kommer det vara så att ni står ganska själva med detta, därför att en oinformerad kundgrupp kommer fortfarande ta någonting som är sämre, för de förstår inte skillnaden? Om du ska vara ärlig, vad tror du att vi är om 2 år?
Jag börjar med vad jag hoppas på. Ja, men jag hoppas ju på att vi har rensat bort de bolagen i branschen som faktiskt inte vill göra den här förändringen. Och jag hoppas att vi har kunnat inspirera våra branschkollegor, om man nu ska kalla det för det, till att faktiskt göra den här förändringen. För jag är, igen, jag är 100% övertygad om att det här är det vi håller på att göra nu är det enda sättet att på riktigt fortsätta tillväxtsökningen för vår bransch och för e-handeln. Så jag hoppas att folk har hakat på, att det inte blir ett Klarna-initiativ per se, utan att det är en branschförändring på riktigt. Och vi kommer att investera jättemycket pengar i att utbilda konsumenter, i att utbilda politiker, i att utbilda handlare kring vad vi håller på att göra och vad vi behöver göra. Sen i vilken utsträckning det sker vet jag inte. Jag tycker att man ska vara ärlig med, och det här handlar inte om Klarna, men det finns väldigt många personer i vår bransch som har blivit väldigt rika på konsumentovänliga produkter och tjänster och marknadsföring. Deras förändringsvilja
historiskt sett ska varit låg, kan vi väl vara
att se. Ja, den har historiskt sett varit låg.
Ja. Det är klurigt att ändra en affärsmodell där man redan tjänar väldigt mycket pengar på att göra det man gör. Så nu ska vi göra någonting annorlunda. Det är inte så ofta man får göra för på mötet.
Nej,
titta på gammelbankerna. Det har ju inte gått kanon för dem att göra några stora kursändringar på många år.
Så är det ju. Och det är ju faktiskt, det måste man också säga ödmjukt, att nu med tanke på liksom den storlek vi har, med tanke på den framgången vi har även internationellt, så har vi faktiskt möjlighet att göra de här förändringarna som kommer att kosta ekonomiskt. För 5 år sedan kanske det var svårare, och det kanske finns bolag i vår bransch som har svårare att göra de här förändringarna. För att jag tror att det kommer kosta på kort sikt att vara hållbar. På lång sikt är det är inte ens, jag tror inte att det är ett alternativ, jag tror att det är enda vägen.
Men om man kollar på skuldsättningen i Sverige, så verkar det ju vara så att färre personer är skuldsatta hos Kronofogden idag än för 10 år sedan. Men de samlade skulderna hos just Kronofogden är större än någonsin. Och där har man ju ofta pekat ut liksom e-handeln som det stora problemet. Och om ni ska vara självkritiska då, har ni varit en del av den här problematiken?
Jag tror att man får vara ärlig med att vi har varit en del av problematiken. Men jag tycker att det är, för mig är det nästan bortom allt tvivel att vi har varit en väldigt, väldigt mycket mindre del än vad media har velat måla upp. Om man tittar på skuldsättningar, om man går igenom all data och kronofogdsdata som vi tar in på daglig basis egentligen. Om man ser till genomsnittsskulden hos en Klarna-användare så är den ungefär 800 kronor, beroende på vad man ser det. Mellan 780 och 823 kronor ligger den på. Genomsnittsskulden för någon som har ett blankolån ligger på 211 000 kronor. Så att det är lite olika saker det där. Och att tro att det är väldigt sällan köpet av den där par jeansen eller sneakersna eller den där tvn är det som får bägaren att rinna över. Trots att det absolut finns fall av överkonsumtion och shopaholics och allting sånt som man får stor respekt för, som vi jobbar med. Så för den stora majoriteten av kronofogsfallen som är alarmistiska och som faktiskt bygger på den här skuldfällan eller blankobubblan som vi gärna kallar det för, är ju just blankolånen. Som är ju, för den som inte vet då, det är ju lån utan säkerhet där man får ut kontanter. Det kan man ju exempelvis inte ens få i e-handeln. Det är omöjligt att få ut kontanter via Klarna. Man kan få ut produkter, det är en sak, och man kan i vissa enskilda fall överhandla produkter, sånt händer. Men blankolånen är ju lån utan säkerhet där man kan få ut upp till 300, eller till och med 500 000. Nej, jag säger 300 000 bara för att hålla mig inom liksom, sanningen i vart fall. Upp till 300 000 som kan användas till precis vad som helst. Och det är den riktigt stora boven. Och jag vet inte om vi belyste det här senast, men det jag tycker är en utmaning med var e-handeln står idag, och också en av de sakerna som jag tycker att e-handeln och betallösningarna inom e-handeln måste nästintill förbjuda, så är det försäljningen efter ett e-handelsköp av blankolån. Mm. Så kort och gott att man låter någon köpa ett par sneakers och betala via faktura eller något sånt. Men så fort man har gjort det köpet av ett par sneakers så dimper in ett mejl om: hej, vill du låna upp till 250 000 kronor för att köpa en båt eller vad som helst? Och de mejlen slutar liksom inte komma. Så jag tycker att ett problem faktiskt inte som vi har, men som många av våra konkurrenter har, är att deras stora intäktskälla är faktiskt inte e-handeln, utan deras stora intäktskälla är blankolånen som de gör upsell då efter ett e-handelsköp. Mm. Och det är någonting som jag personligen tycker att man borde förbjuda.
Mattias och jag, ända på den tiden vi åkte hem till människor och hjälpte till med ekonomin, människor med katastrofekonomi, då kunde vi sitta där, så kom det brev där det kom färdiga kreditkort, klara, snygga i guld, liksom färdigt klara. Så här, du har varit en så bra kund, så här har du ett kort med 100 000 till på, utan att kunden ens har bett om det. Det är bara att gå in och aktivera med en kod, så har du 100 000 här.
Precis.
Och det fattar man, en person som har köpt inte bara ett par sneakers på avbetalning, utan man kanske har köpt 42 och en bil dessutom, och den här revolverade räntan du pratar om liksom klivit iväg så långt, mm, så att man betalar 95% ränta. Ja, det är ju väldigt frestande att tänka, då kan vi bo kvar 3 månader till och sen kanske jag hittar ett jobb och så kanske vi löser det här.
Och det där är en hemsk tanke. Och problemet tycker jag, när man tittar på datan, och problemet när en ibland oinformerad media tittar på det här, är att konsumtionslån som begrepp är ett begrepp där man har bundlat ihop väldigt många saker. Allt ifrån, som sagt, köpet av ett par jeans upp till det 300 000 kronors blankolånet. Mm. Det är konsumtionslån. Mm. Där tror jag dels att man borde börja titta på det här som olika kategorier för att se vad som faktiskt driver ett dåligt beteende. Och man borde förbjuda kopplingen däremellan, tycker jag.
Och då skulle jag vilja höra hur du ser på det. För att det är ju, idag finns det ju, och det här har ju varit då ett problem som vi pratade om och som många gånger var lösningen och har varit i till exempel Lyxfällan eller sådana här, där man ger ett råd att man ska liksom samla sina lån till ett stort lån. Och där finns ju ett gäng, både appar och tjänster idag, som erbjuder den här grejen att vi går till oss, vi bakar ihop allt till stort lån. Mm. Hur ser du på det? Tycker du det är bra?
Rent teoretiskt så är det bra. Och rent teoretiskt så låter det ju bra att samla sina lån. Så det finns saker med det som är bra. Att få en överblick, att få en förståelse för sin ekonomi, att få enkelhet i sin ekonomi är otroligt viktigt. En problematik är när man har 17 olika lån och liksom transaktioner som man inte riktigt har överblick över. Och det är ju det ni har gjort i Lyxfällan, när jag har sett framme vid den här whiteboarden där liksom så här, det hopas ju av saker som folk inte kände till. Mm. Så jag tycker teoretiskt så är det snyggt att faktiskt samla sina lån och få kontroll över sin ekonomi på det sättet. Igen, tillbaks till det jag tycker att transparensen och ibland fulheten i branschen liksom går före kundupplevelsen och kundnöjdheten, är ju att man pratar om att sänka månadskostnaden. Och det gör man ju. Men anledningen till att man sänker månadskostnaden, det är att man förlänger lånet med 5 år. Så den absoluta kostnaden per månad, ja, den blir lägre, men du kommer betala av lånet över en mycket längre tid, och den effektiva räntan som vi då ser kommer att bli skyhög. Så det är återigen tillbaks till så här, är det där en hållbar affärsmodell? Att man pratar om att samla dina lån hos oss och sänk månadskostnaden, när man faktiskt börjar gräva lite i det, är en ren blåsning. Det låter bra.
Mm.
Eventuellt liksom hade bra intentioner en gång i tiden, men affärsmodellen är inte alignad med konsumenternas bästa. Och när vi har en sån situation så tror inte jag att det är hållbart, och det kommer implodera. Det är snabba cash för de bolagen. Kommer de att finnas kvar om 10 år? Förhoppningsvis inte.
Nej, och det är väl det som vi också har sett där, att i teorin så skulle det kunna vara jättebra om man har en seriös bank som tar över och man får en schysst ränta och sådär. Men det är det här de nyttjar, de här bolagen som, ja, det finns ju, vi behöver inte nämna några namn här, men det finns ju ett gäng aktörer som precis som du säger, att det blir inte billigare över tid liksom. Men man använder begreppet, och det vill jag varna våra lyssnare för också, just det här att det känns ju bra, men vi bakar ihop det, vi får översikt och allt det här, men faktiskt, kolla, blir det verkligen billigare?
Precis, och det är också en av anledningarna till att vi tar bort avgifterna, för att när man pratar om räntor och effektiv ränta, så är det saker, det är begrepp som är förvirrande för en stor majoritet av människor som faktiskt inte har, de jobbar inte i den här branschen eller är inte tillräckligt pålästa, så att det känns fullt rimligt att man faktiskt inte ibland förstår ränta och effektiv ränta. Mm. Och det är ytterligare ett verktyg som vissa av bolagen i branschen använder för att förvirra kunderna, kunna prata om att liksom räntan är superlåg medan den effektiva räntan sen blir skyhög. Men genom att ta bort avgifter så kommer vi göra branschen mer transparent, vi kommer göra det tydligare, och vi kommer kunna ge kunderna en trygghet i exakt vad saker och ting kostar.
Men Dave, nu står ju din haka ganska långt ut i den här frågan.
Ja.
Om vi liksom, hur kommer kunder till Klarna faktiskt att märka skillnad Vad kommer man kunna se i annorlunda som inte, så att det inte bara blir en liksom reklamkampanj och en pressrelease och sen om 2 veckor så är vi tillbaka där vi var förut. Hur kommer det här vara förändrande för mig när jag handlar i framtiden och för min son och för min familj?
Jag tycker att en viktig sak är ju att det inte är en reklamkampanj, utan det här är ju en förbättring, uppdatering utav våra produkter, utav de faktiska produkterna. Som sagt, vi förlänger betaltiden från 14 till 30 dagar. Det är ingen kampanj, vi kommer att kommunicera det, men det är ingen kampanj, det är inget jippo, det är inget PR-spex, utan det är en konkret produkt. Vi tar bort den oändliga krediten eller revolving credits, vilket jag, förutom blankolånen, tycker är en av de farligare produkterna i hela finansbranschen. Vi tar bort onödiga och dumma administrationsavgifter som lever kvar från en tid då någon faktiskt satt och gjorde administration. Nästan all liksom, dagens teknik tillåter bolag som Klarna och andra att göra saker med ganska minimal administration. Det är sjukt att man får tjäna så pass mycket, eller det får man ju egentligen inte, men det är sjukt att många bolag tjänar mycket pengar på de här konstiga avgifterna, vilket gör det transparentare och lättare för människor att förstå det här. Och vi kommer också liksom, göra utbildningskampanjer kring det för att lyfta det ni har gjort med Lyxfällan, det ni gör med det här, men att lyfta den allmänna förståelsen kring finansiella produkter, privatekonomi, fällor och sådana saker. Men jag tror att det viktigaste är att det här faktiskt är konkreta förändringar som sker i Klarnas produkter.
Ja, det ska bli jättespännande att följa. Eller hur, Mattias?
Ja, verkligen. Ja. Superkul. Och jag måste säga det, det är också, ni har ju fått mycket kritik i media och säkert en del med all rätt, men det är också häftigt att ni står för det och säger vi ska bli bättre, vi kan göra saker ännu bättre. Och sen är det väl härligt att ni har råd att göra det. För som sagt, vi vet ju alla att det inte är någon välgörenhetsorganisation, men att göra rätt och tänka hållbart, det är häftigt att höra. Jättekul.
Härligt.
Kul. Hoppas vi lever upp till det här nu.
Ja, det är upp till er nu.
Ja, verkligen.
Tack så mycket för att du kom hit och delade med er av vad ni tänker. Och det ska bli to be continued. Vi får säkert chans att göra nya nedslag.
Jag hoppas det. Ja. Tack så mycket.
Tack.
Toppen. Tack, David.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.